Året är 2013. Som alltid är seriebranschen i kaos och ovisshet. För att guida den splittrade scenen har två briljanta visionärer byggt ett forte av svett och pepp.
Denna sommar!
Episod 1.
Manga-patriarkatets födelse. Hur ser den svenska seriebranschen ut?
Egentligen!
Direkt från Stockholm.
Seriesveriges New York.
Har vi Lisa Bedin.
Seriesveriges ambassadör, pedagog, skribent, initiativtagare, serietecknare och upphovsman för serieeposet Medley.
Och
det är jag som är Steph Gaines.
Seriesveriges messias, serieskapare, recensent, yrväder och redaktör för online-serietidningen babian.se.
Båda verksamma inom den svenska seriebranschen, vilket är det vi ska prata om idag och för alltid.
Vår infallsvinkel är, det här är inte bra, men det är det bästa vi har. Vi vill att den här podcasten ska vara inkluderande, problemlösande och hoppfull.
Hädanefter lever vi alla i manga-patriarkatet. Vi spelar in det här ungefär en vecka efter att Stockholms internationella seriefestival varit.
Yes, och nu så har den ju blivit större än någonsin tidigare. Var det, jag kan ha fel, men jag tror att det var liksom kanske 170 utställare. Det var helt sinnessjukt mycket besökare. Det var inte fler programpunkter än tidigare, men fler programpunkter samtidigt på en begränsat utrymme än tidigare. Så det har ju verkligen växt väldigt mycket de här senaste 15 åren.
Ja, verkligen. Från början var det väl typ som en liten mässa och nu har den ju liksom fått event över hela veckan nästan.
Ja, jag är inte helt hundra för jag var ju inte med från början. Jag hade mitt första SPX 2005. Men
det så tror jag att jag också hade.
Det låter rimligt. Jag tror att jag såg dina grejer och var så här, kan man ha färgomslag? Det var lite så här chock för mig.
Och vi blev båda lurade av Thomas Antila.
Ja, gud ja.
Att man måste ha jättemånga exemplar för de kommer att se det slut. Jag tror att jag hade tryckt upp typ 10 eller någonting. Och han var så här, åh herregud, jag har typ 50 ex, jag är rädd för att de ska sälja slut eller någonting. Så då var det liksom bara att masstrycka hur snabbt som helst. Och jag tror jag tvingade mina syskon att sitta och klippa och klistra för att få ihop fler fansin. Jag sålde typ 3.
Alltså jävla Thomas Antil, han lurade mig också. Jag trodde nämligen, för jag visste ju inte alls, jag visste knappt vad fansin var för någonting. Han hade visat mig några stycken och förklarat, ja men man gör själv. Och
ingen producerade tidningar.
Ja men precis, det är ju det fansin är. Det är ju liksom en hemmagjord serie, inte nödvändigtvis serietidning men... I seriefanzinsammanhang så är det en egengjord serie. Och till skillnad från till exempel Japan där det är väldigt vanligt att man tar andra skapares verk och gör som en egen version, ungefär som fanfiction eller fanart, fast i serieform, så är det väldigt mycket mer vanligt i Sverige då och andra serieländer att man helt enkelt sprider sitt eget verk.
Mm.
Och det Thomas Antelat utade i mig var ju liksom att, åh, shit, jag vet inte. Nu har jag bara tryckt upp 150 ex, beklagar han sig.
Jag
kanske skulle ha så här 200 ex. Åh, de kommer nog ta slut. Och jag fick panik. Va? Men jag kommer ju bara trycka upp 100 ex. Hur ska det här gå? Och jag var ju helt så här idiotlisa. För jag menar, du säljer oftast... Hur mycket säljer du på sin höjd på ett sånt fanzine-event på den tiden? På den tiden tror jag att du kanske högt sålde 20 ex eller någonting.
Ja.
Sen sålde jag ju för sig typ 50 ex. Men det kunde inte jag veta. Nej, men alltså verkligen. Jag hade aldrig vågat göra något så knasigt som att trycka upp 100 ex som inte Thomas Antil hade lurat i mig att man gjorde så. Det var ju ingen som gjorde så på den tiden.
Det är lite hit och dit med vad folk säljer inte nu för tiden också.
Fast nu är det väldigt olika.
Ja. För det är ändå här alla träffas. Jag tror att många pratar också om det som att det är som ett släktklas eller som seriesveriges julafton.
Ja, seriesveriges julafton har ju verkligen fått fäste de här senaste åren. Att det har blivit liksom stora, mysiga branschträffen. Och förut så var väl inte just några förlag involverade. Nu är alla förlag involverade. Mm. Till och med Egmont. I form av Mikael Sol. Nej, men om jag förstått rätt så var det verkligen bara några få bord inne på gamla serieteket. Och det var SPX. Sen var det väl förra året, va?
Nej, jag tror det var förra året som du var jungfrufärd med att kalla det för Stockholms internationella seriefestival.
Mm, det känns som det var, att det har varit längre, men du har nog rätt. Du har rätt.
I samband med att Kristina gick bort. Kristina Kollegmeinen då, som grundade allt där, gick väldigt sorgligt bort förra året, strax innan seriefestivalen skulle börja.
Ganska exakt en månad innan. Det var helt oväntat, i alla fall för mig och för många andra. För hon har ju viftat bort sin sjukdom så himla länge.
Mm.
Så ingen hade liksom tagit det på allvar, för hon hade liksom så här studsat mellan sjukhusvistelser och behandlingar, och sen så åker hon till Angolem och fixar lite gäster till SPX. Galet superstark, och jag, för mig så existerade inte ens tanken att cancern faktiskt skulle kunna ta henne. Det var till och med någon som sa det till mig, jag har hört att Kristina Kollegmeinen inte mår så bra. Jag bara, ah, visst.
Jag kommer ihåg, det var du, jag och Fabian Göransson som satt i kolikgrottan och pratade om det, att men hon är ju inne på sjukhuset igen. Och säger, ja, men det tacklar hon ju så vanligt. Liksom.
Ja, visst, det fanns inte i min värld. Så ja, även gudar är ju uppenbarligen då dödliga.
Ja.
Men jag tror alla skärpte sig väldigt mycket det här året efter.
Ja. Jo, jag tycker det. Att det var, för att jag tycker stämningen överhuvudtaget har blivit bättre, för att folk insett att, men vänta taget, Kristina kommer ju inte rädda oss mer. Vi får inte grälla, vi måste samarbeta till varje pris. Johannes Klenell sa att hon var en spelare som inte hade något lag. Hon spelade i alla slag.
Även att hon var så hela branschens mamma. Så länge du var en del av Serie Sverige så var du en viktig person. Liksom då var du med. Liksom. Mm. Så hon inkluderade alla. Bara det att de också liksom brann för serier.
Hon var ju liksom alltid på väg. Och det var som att man kunde liksom stå någonstans. Och så plötsligt kommer hon förbi, tar tag i och säger, hej, du ska på det här. Och sätter in den i ett sammanhang och saker stämmer.
Ja visst, och det är många tecknare som kände sig väldigt handfallna. Så här, vad ska vi göra? Vem ska hugga tag i mig nu och liksom vända mig på rätt köl?
Ja.
Men det verkar som att, ja, jag menar, årets Småprås Expo, eller årets Stockholms internationella seriefestival, hade ju fler engagerade utställare och liksom allt möjligt än någonsin tidigare.
Så hennes... Ska vi kalla det SISU nu?
Ska vi kalla det SISU? Jag tycker vi gör det. Jag tycker vi bestämmer nu att Stockholms internationella seriefestival, så.
Ja, vi förkortar alltså SIS, S-I-S, och lägger till ett U, precis som det finska ordet för kraftfull, är det väl?
Ja, alltså vårat hassa brassa gambare massa, motsvarigheten till då SISU.
SISU. Mm. Och det ska då vara festivalen, så vi kommer omtala festivalen här den efter som SISU.
När vi däremot pratar om marknaden, då pratar vi om SPX.
Precis, precis. Ja, men i alla fall, vi skulle prata om fanzin.
Ja, och när fanzin upphör att bli fanzin och blir något större.
Ja, vi brukar ju prata om typ tre kategorier.
Tre publikationskategorier.
Ja, precis. Fanzin, small press och förlag.
Mm. Det är egentligen samma sak. Det är material som skrivs ut på papper för att spridas för en publik.
Mm.
Sen så kan det vara ganska flytande vad som är vad. Och här blir det lite kruxigt.
Alltså vi kan ju prata om de första fanzinen vi gjorde. Mm. För så här, man kan trycka upp sina fanzin via ett tryckeri eller sådär. Mitt allra första fanzin. Jag var en mycket ung tecknare som inte hade träffat så många andra tecknare. Och
men du hade en dröm. Du närde ett hopp i ditt hjärta.
Ja, precis. Så jag jobbade med bilder i datorn och satte ihop till en tidning. Och så skrev jag ut dem på A4 i färg. Och hade räknat ut så det var 4 sidor per A4-ark. Och sen så vek jag dem och häftade ihop dem med en häftklammer. Så att det blev ett A5, en liten A5-tidning. Med så här väldigt glättiga sidor för att det var utskrivet. Och även väldigt pixliga bilder. För jag visste inte hur man jobbade med data.
Jag tycker det är bedårande att du sparade över dina sidor gång på gång på gång. Och JPG komprimerade dem lite varje gång.
Ja, alltså jag jobbade i JPG, inte PSD. Vi kan prata om det en annan gång också för att utöka. Ja, vänta. Jag skrev ut i A4. Och sen fick du ju en sån där ful vit kant. För min skrivare kunde inte skriva ut hela vägen. Så då klippte jag till varje.
Det är så jävla dedication att jag inte vet hur jag tar vägen. Men jag minns att jag läste ditt. När jag då läste den här första animen så hade du liksom en liten ruta där du talade till läsaren. Och det hade jag aldrig sett förut. Det här att man liksom, hej, jag heter Steff och jag gör det här och här. Och nu har jag börjat på serietecknarskolan och jag gnisslade tänder och var jätteavundsjuk och ville också vara med och verkade så kul. Och det här att man liksom kunde få ett litet fönster i sin egen publikation. Ett litet fönster där man själv kunde få uttrycka sina tankar och känslor. Det, åh vad jag blev såld på det. Det var fantastiskt roligt. Ja, men du också att du hade pausbild. Du hade liksom så här. Ja. Nu blir det pausbild.
Just det, och jag var intresserad och jag var väldigt så här inspirerad av manga. Så jag ville att de första sidorna skulle vara i färg, för det hade jag sett i så här japanska
filmer. Jag ville att det skulle vara i min första bok, jag är fortfarande. Jag tycker det är coolt. Jag gillar det liksom.
Men ja, ditt första fanzine, du tryckte väl via tryckeri?
Ja, för att jag lärde mig att man skulle göra så. Alltså, herregud. Det är som att jag bodde i en grotta. Så var det någon som sa till mig att liksom, den här kulturformen som du aldrig talat om, så här funkar den. Så jag fick lära mig att man skulle gå till ett tryckeri. Det roliga är att många år senare så tittade jag ju på ett par liksom, animer som handlar om det här. Typ någon som trycker upp sitt första doujinshi, alltså japanska för fanzine. Och det är exakt samma grej. Går till tryckeri, har ett USB-minne, har liksom ingen koll på någonting. Trycker upp det i sista sekunden. De fixar allting. Jag tror till och med att Thomas Antila hade liksom sagt åt mig att ja, men gör dem hälften så stora som ett A4. Gör dem A5. Okej. Okay. Så då tog jag, gjorde dem i A4. Och sen så tog jag 50%. Och det här
när någonting... du skannade eller?
Nej, jag skulle förminska dem. Så jag gjorde dem i bitmap så 50%. Så att vi sparade över dem. Och där är det fina människor. Om ni vill ha någonting i A5 så tänker man ju lätt att ja, men det är hälften, vill säga 50%. Nej, det är 72%. Nu vet ni det. Det är 70%. För att om man köper 50% så blir den lite mindre än det du vill ha.
Mm.
Kanske, jag tror inte det hade att göra med beskärning, jag tror bara att det blir så liksom.
Mm.
Så fick vi dra ut de här fina bitmaps sectionals. Så då fick vi liksom så här förstora. Så att alla sidorna var liksom bitmap som blivit uppförstorade i InDesign.
Det är ju nästan lika ont som det där med att jag jobbar i JPEG.
Ja, förutom att mina pixlar var superskarpa.
Ja.
Jag skulle bara haft lite högre upplösning så hade det inte varit ett problem. Men det är lätt att vara efterklok. Jag hade liksom ingen aning vad jag gjorde.
I mean, learn by doing.
Liksom. Ja, det var ju det. Och jag fick ju mina fanzine färdiga liksom. Jag fick dem ju i handen. Jag gick runt en dag och väntade på dem. Och sen fick jag dem liksom i en låda. Och den lådan tog jag med till kulturhuset. Så gjorde man en liten skylt. Man ritade. Jag hade ritat små reklamskyltar. Med så här en bild på min huvudperson Axel som var lite sexig. Och så stod det, ta med mig hem. Där. Och så hade jag också gjort någon sån här bild på baksidan på fanzinet när han ligger och sover med sin stora synt. Och så står det typ hans stora hångest bla bla bla. Det var fan roligt, jag borde göra det igen.
Gud, jag gjorde också så här, jag gjorde affischer och grejer.
Men ja!
Första året som jag åkte på SPX så åkte jag med min klass från serie- och bildberättarprogrammet i högskolan i Gävle. Och då var det några som... när vi skulle ställa upp bordet då. Och jag säger såhär, men jag har de här affischerna, ska du sätta upp dem bland de andra affischerna och sånt där. Och då var det någon som sa såhär, nej men ingen annan har ju gjort såna här affischer för sina serier. Så det är ju inte rättvist om du får lysa mer än de andra. Och då tänkte jag, jaha. Så året efter hade jag mitt första egna bord.
Jo, eget bord alltså, that's the shit.
För att jag ville ta mycket plats. Jag tyckte om att ta plats.
Ja, eller hur, jag har också varit väldigt peculiar med liksom... Jag vill ta plats. Alla andra kan ta sig i brasan. Här kommer jag.
Ja, lite sådär. Men jag är ju bra.
Ja, eller hur? Om de inte fattar det så är det deras jävla loss. Du är liksom bara, ja, ledsen. Men...
Synd, jag kommer inte bära för... Nej, nu ska inte jag vara för arrogant här.
Nej, men det är faktiskt helt så här. Det finns ingenting som kan... Det bästa är att ha ett eget bord. Och ha vänner som så stöttar den och så bara lyser man som en stjärna i atom.
Ja, just det, du hade ju ett eget crew.
Ja, jag utvecklade den här ha ett eget bordkonsten till sitt... Jag vet inte om jag nått maximum M, för jag tror jag kan utveckla lite
alltså
till.
Lisa hade ett gäng snubbar som...
Vackra män.
Vackra män. Bischar, som man säger på vårt töntiga lilla språk.
Töntiga lilla språk.
Men som var typ... synkroniserat klädda. Något år hade de alla varsin medley t-shirt. Något år hade alla så här skjorta och slips och sådär.
Mm, jag köpte dem. Jag köpte
du köpte de här männen?
Jag köpte dem på en marknad. Nej, jag köpte alltså 5 stycken identiska svarta slipsar. Sen fick de själva välja vilken vit skjorta de ville ha med. Och så tror jag också att alla ägde svarta byxor redan. Så det var liksom slipsarna då. Men det såg jävligt nice ut. Sen turades de om att gå runt med min bandagerade lilla synt i lokalen. Ja. Traska runt med den liksom. Så ja, det kanske jag återupptar något år. Jag vet inte. Nu har de flesta så här jobb och bostadsrätt och grejer. Så jag vet inte riktigt hur lätt det är.
Liv.
Ja, alltså, Liv, jag gör fortfarande Montegrej. Nej, men det var fantastiskt. Stora plattor, stora liksom ständig gubbar. Synas. I år så hissade jag upp. Fast nu går jag lite hälsan i förväg. Vi kan gå in på när den här brytpunkten då, när ett fanzin, som i sin enklaste form är ett hemmatryckt, ihophäftat seriehäfte liksom.
Ja.
När det övergår till small press.
Jo, precis. För det, jag tror att det är du och jag som har varit de som har varit mest inne på det här med small press, hallå, ungefär. För att det är inte riktigt så här att gjort via ett förlag, för det gör man ju inte om man fortfarande liksom jobbar på det själv. Men det finns så mycket mer man kan göra för att liksom få in den bortom marknaden. Att inte bara sitta med ett bord och lysa en gång om året, utan kanske typ få in det på butiker och i bibliotek och sådana saker. Det kan man faktiskt göra utan att ha ett förlag.
Så egentligen handlar det inte så mycket om hur blankt papper du har på omslaget och du tryckte upp det i liksom som en bok med tjocka pärmar. Allt det där är liksom helt irrelevant. Du kan fortfarande ha ett fanzin som har världens snyggaste tryck, och det är väldigt enkelt och billigt att göra nu för tiden, som att print on demand blivit så väldigt lättillgängligt. Däremot, om man radar upp det liksom, vad som krävs för att det blir ett förlag, då är det ju att du ska ingå i vissa distributionssystem. Men redan innan du gör det så kan du göra boken mer säljbar och spridbar genom
ISBN.
Yes. Vad innebär det här, Steph Gaines?
Alltså, ISBN är, vi skulle kunna säga att det är en liten sifferkod som varenda tryckt exemplar får i...
Inte varje enskilt exemplar, men
en
upplaga.
En upplaga på någonting. Får liksom som en liten kod som sen gör att man har väldigt lätt att beställa in det till exempel bibliotek och bokhandlar. Och,
man kan säga att det är personnumret på boken.
Ja, personnumret på boken, precis. Det gör ju också att enligt lag så måste du skicka minst 7 exemplar till bibliotekstjänst. Det gäller egentligen för när du trycker en stor upplaga av saker du ska sälja överhuvudtaget. Men
egentligen så ska en avhandling på högskola också få den behandlingen. Nu vet jag inte exakt hur det funkar, så jag ska inte gå och säga massa saker. Men egentligen, gör du någonting för allmän spridning så ska det egentligen enligt lag skickas in till Kungliga biblioteket och liksom katalogiseras där.
Mm. Så, och sen så vill jag inflyga på en gång att det finns väldigt många sådana här print-on-demand-tjänster och sånt där med att ge ut din egen bok via oss, vulkan.se, som också säger att i vårt pris ingår också att vi fixar ett ISBN till dig. Så då vill jag på en gång inflyga att ISBN är helt gratis att fixa själv. Du kontaktar Kungliga biblioteket och säger jag vill ha ett ISBN till den här publiceringen som jag ska göra. Och så får du det.
Du får faktiskt en lista med ISBN som är öronmärkta till dig / ditt förlag eller vad som helst.
Ja.
Och det är busenkelt. Och sen vad som sen är en bok och vad som är smartpress. Här blir det här gränslandet som vi kallar för smallpress intressant. Och det kan jag säga direkt att ni som funderar liksom på så här hur man kan få en publikation att se mer liksom proffsig ut eller stå ut och sådär. De flesta fanzin är i A6, A5, A4. Och det betyder att A5, A6, A4, du kommer undermedvetet att tänka på en kopiator även om boken i övrigt är väldigt snygg. Om ni gör ett mellanformat så kommer det att öka liksom proffsigheten. Det kommer att få folk att automatiskt läsa det mer som en bok än som ett fanzin.
Ja, och sen så kolla också vad som är just bäst för just din publikation. Som när jag skulle göra en pocketbok så kollade jag på en massa olika böcker och vilket format den skulle passa bäst. Så att jag kollade på vilka böcker tycker jag är fina, vilka tycker jag är bra. Och så förstorade jag och förminskade de sidorna jag hade. Och skrev ut och kollade hur är det fortfarande läsbart, hur ligger texten och sådär. Vad passar bäst för den här, hur kommer det? Vilket format kommer ge den här serien mest rätt och så.
Men så smallpress egentligen, det behöver inte ha ett ISBN-nummer för att vara smallpress, men smallpress kan man väl säga är när någonting har potential att spridas större än ett fanzin genom att vara identifierbart.
Ja.
Så ISSN, ISBN hjälper där. Jag ska också säga att lite mer påkostat tryck hjälper där.
Ja.
Men igen, när jag gjorde Medley Gold, mitt andra fanzin, till en smallpress-produkt, då gjorde jag det lite av misstag. För jag fick för mig när jag skulle göra mitt andra upptryck av den att fan, jag undrar om jag skaffade ISBN-nummer, vore kul. Och då så kontaktade jag tryckeriet jättetidigt på morgonen. Och personen som svarade, han hade precis kommit till jobbet och han var skittrött. Och han bara fattade inte vad jag sa. Så han hann redan trycka upp omslaget fast ni hade bett mig att vänta. Så när han då igen kollade liksom, vänta lite, oh shit, fan också, ska jag trycka upp den igen? Och då lyckades han trycka ISBN-numret, alltså han tryckte om arken, han tryckte ovanpå arken när redan hade tryckt. Tryckte han dit ISBN-numret i en lucka. Det är så fantastiskt så här fint. Och, så att det fortfarande, för det finns vissa bestämmelser var ISBN-numret ska sitta för att det ska vara läsbart, liksom, för att det ska stämma.
Kolofonen är väl det som det är lag på. Och sen så att
och då lyckades han precis få in den så att det var läsbart så att det funkade. Så det var så det gick till när liksom Medley blev Small Press. Det blev den ju för att jag bara hade tråkigt en sommar. Så här. I övrigt var den var fortfarande A5. Förlåt. Mm. Och den var fortfarande, den hade förvisso glansigt omslag då, andra omgången. Men den var verkligen exakt samma som jag hade tryckt upp några månader tidigare. Någon månad tidigare till och med. Fast med ISBN-nummer och lite finare omslag.
Mm. Lisa?
Ja?
Du som dels både haft ett förlag, Myling Media, och nu också gett ut via ett förlag. Vad innebär det att ha förlag då istället för Small Press?
Ja, den här frågan togs faktiskt upp på branschpanelen nu på Small Press Expo. En panel som jag har kämpat...
På SISU.
SISU, förlåt. Svårt det där. Som jag verkligen kämpat länge för att vi ska kunna ha liksom, en dialog med förlagen då. Och upplagor kan vara ungefär detsamma på Small Press som på förlag. En tryckt bok och en liksom, Small Press-bok, de behöver inte skilja sig så mycket åt. Det handlar i slutändan om distribution och hur du faktiskt driver din verksamhet. Alltså om du driver din verksamhet som ett förlag. Här gör det väldigt stor skillnad om du är en ensam person som har ett projekt. Eller om du är några kompisar som du driver liksom en liksom cirkel med eller någonting.
Mm.
Därför att när du registrerar ett förlag... Så det är inte som att du egentligen behöver registrera dig som att nu är det här ett förlag. Men du kommer att behöva registrera dig via bokgrundellen. Du behöver registrera dig via förlagssystem och dylika grejer. Du behöver jobba upp en plan. Vi tog reda på vad som krävdes. Vi gjorde en plan. Här ska boken släppas. Vad behöver vi göra tills det här datumet? Hur mycket marginaler behöver vi? Vi planerade allting. Vi tog reda på hur man gjorde och vi gjorde allting efter det schemat. En person fick ta hand om kontakter med media. En person fick ta hand om tryckerikontakter. Vi hade olika tecknare mellan oss som vi bollade med. Vi såg till att materialet lämnades in i tid. Vi såg till att alla led i produktionen tillgodosäddes. Så det skulle jag säga är skillnaden.
Mm.
Att du styr upp det för att medvetet sälja en bok och sprida den. Istället för att mest bara göra boken för att man vill. Det skulle säga att en ambitionsskillnad i första hand faktiskt.
Och boken gjorde var, om folk har missat det, en antologi med flera olika tecknare.
Ja, skräckantologin Silhuetter. Jag är väldigt nöjd med att vi lyckades göra den boken. För det var någonting som ingen av oss hade provat att göra förut. Jag har lärt mig väldigt mycket av det. Men hur ser det ut idag, Steph Gaines? Hur ser det ut på marknaden? Har vi ett stort förlag som tar hand om alla små tecknare? Eller hur ser det ut?
Vi har ju ett, alltså det var bra att du tog upp det här med branschpanelen. Jag tyckte den var väldigt intressant. Men sen en annan sak som nämndes under den här panelen som jag tyckte var väldigt klockrent. Och en spegling över hela Small Press Expo under mitt intryck. Var att det finns betydligt fler tecknare än det finns förlag.
Ja, och det här är ju lite kruxigt att varje år så utexamineras ju åtskilliga tecknare från högskolan i Gävle. Och även C-skolan i Malmö. De allra flesta av de här personerna, de blir ju illustratörer om man får vara krassa. De kanske nyttjar sina serietecknarkunskaper i ett närliggande yrke. Några få är dumdristiga nog att faktiskt så här kastas in och bli stripptecknare. Eller göra serieromaner, eller ja, göra göra någonting mer besläktat med serier. Eller faktiska serier.
Mm.
Men, det här problemet. Vi har en massa serieintresserade unga människor som egentligen då blir seriekonsumenter, vilket är bra. Men vi måste ju nå ut ännu större. Så det bästa vore ju om alla de här serieutbildade ungdomarna kunde bli en aktiv del av branschen. Alltså förläggare, marknadsförare. göra den typen av serierelaterat arbete. Mm. För att vi på sikt ska kunna växa som bransch.
Och jag menar, just när det gäller hantverk så är de enormt duktiga. Eller, alltså det jag har sett, jag är inte bara serietecknare, jag är också mamma. Nej, men jag är också fanzinrecensent.
Och, ja, du har ju en jättebra inblick i vad som kommer nu också, vad som kommer från skolorna.
Jo, precis. De är ju så, det är så högkvalitativa grejer de gör numera. Och det är allt det här med, som vi nämnt hittills, med format på böcker och ISBN och sådär. De kan ju det. Så då kan man nästan fråga sig, varför bildas inte fler förlag? Varför tas inte fler? Och sen så, det finns ju de här enormt inspirerade gängen som typ, ja men, Comic Royale, 7 oktober-gänget och Swedish Comics in och alla dem. Som... de gör en grej när, ja men, vi vill göra en bok och ge ut den tillsammans och sånt. Vi gör som ett nätverk, ungefär.
Vad jag skulle vilja se är en offensiv plan. Alltså inte precis på samma sätt som man gör en plan när man ska ge ut en bok eller när man ska starta ett förlag. Man kanske har, vi ska ge ut den här boken, vi ska ut så här många böcker, vi ska marknadsföra dem så här. Så borde man göra en aktiv aktion med alla de stora serieförlagen och de små.
Mm.
Att man tillsammans gör någonting konkret för att få ut serier till icke-serieläsare. För att det är ju lite där skon klämmer. Vi måste ha flera serieläsare.
Ja, och framförallt så jag hoppas ju på att det här mediet ska ha hunnit bli så gammalt och håller på att bli. Det är så att man inte längre ser det som coolt medium utan ett faktiskt medium. Ungefär som, ja men...
ett coolt medium får de gärna tycka det i och för sig.
Jo, precis. Men jag menar, det är ungefär som att när jag läser inte serier eller jag har inte känt så mycket för serier eller så, då tänker jag också, men läser du inte böcker eller tittar du inte på film? Jag vill att det ska vara med i den kategorin.
Sen liksom. Kan jag tycka också att det är väldigt vanligt att folk får dåligt samvete, att de liksom på något sätt måste bortförklara sig när de inte läst böcker på länge. Eller när de inte har koll på vilka filmer som kommit ut på sistone, liksom.
Ja.
Då måste man på något sätt bortförklara det, att man inte är... icke-kulturell, att man vill ändå ha någon slags kulturellt kapital. Men när det kommer till serier så är det liksom helt okej att säga, det här kan jag ingenting om, eller jag läste min sån serie när jag var liten, men sen är jag, liksom, det är helt okej att inte ha någon koll på serier.
Mm.
Så det behövs ju, förutom att det behövs ett kommersiellt uppsving, så behöver vi också faktiskt få ett kulturellt uppsving. Och där var ju Kristina Kollermainen så himla oumbärlig, eftersom att hon jobbade tillsammans med massa kulturinstitutioner runt om i Europa, massa förlag och hennes kontaktnät var ju liksom helt sanslöst.
Ja. Apropå Sisu igen.
Sisu.
ABC hade ju ett inslag om det inför, när de intervjuade några. Och då så ställde de också frågan, är det här nördarnas julafton?
Mm.
Och det säger nej.
Men gud, det var ju så.
Jag
hade minst för ett år sedan.
För ett år sedan? Mm. Nej, uppfriska mitt minne.
Lelle, en legend i lokal-tv-sammanhang. intervjuade mig och Anders X på Serieteket. Han inledde med att läsa ur ingen skugga ska falla på Lelle. Han var en väldigt glad och färgstark karaktär, väldigt trevlig. Men han inledde helt oannonserat sitt inslag genom att läsa högt ur Simon Gardenfors, jag kommer inte ihåg hur han sa hans efternamn, album Kompis.
Han missade att det var en död kompis.
Han tog ett slumpmässigt album från hyllan. Och sen så med ryggen mot betraktaren, för det är så tv-inslag, med bokryggen mot betraktaren börjar han sedan glatt och med käck barnboksröst att läsa ur serierutorna. Och det var fantastiskt. Det var liksom skolboksexemplet på hur seriejournalistik är. Jämt.
Ja.
Och det var verkligen så här fantastiskt. Sen hade han faktiskt plockat upp ett par faktum korrekt när han pratade med oss. Men det var ändå så här, det var verkligen, det var roligt att ni håller på, hur kan man leva på det här och vad tokigt, det var verkligen men, ingen respekt alls för hantverket alls.
Ja.
Så verkligen exakt samma sak hände för ett år sedan. Och då som tur var så var det var ju inte ett inslag som kördes igen och igen, men ändå, det var ändå så här, någon tittar på morgon-tv och så ser de det där.
Mm. Men serier ger ju inte längre bara krasch, boom, pang.
Mm. Vi har ältat den meningen i 20 år. Du har lyssnat på Mangapatriarkatet, episod 1.
Av och med Lisa Medin och Steph Gaines.
Vi vill speciellt tacka Olof Falk för utrustning.
Och Mark Gaines för vår fantastiska jingle.
Den och mycket mer finner ni på vår webbplats
mangapatriarkatet.se.